Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag bjudit hit en person som, ja, är väldigt känd för Tyresöborna. Vem har jag på andra sidan bordet?
Den unge Leif Bratt.
Ja. Du och jag är båda två programmakare, men nu tänkte jag faktiskt intervjua dig.
Mm.
För jag i mitt liv har ju oroat mig för världen, ja, sen jag var liten. Och de senaste åren har vi ju varit väldigt oroliga för klimatet. Vi har pratat klimat och koldioxid och sånt. Men nu med coronan så har ju i stort sett, ja, jorden stannat upp. Vi har liksom gjort allt det här som man ska göra. Sluta flyga, ja, vi kör knappt bil, vi låser in oss och vi, ja, vi har ändrat jorden, liksom, eller ändrat vårt sätt att vara. Och plötsligt nu så undrar man ju hur det går med ekonomin när jorden bara stannar av. Eller många länder har gått ner i så kallad lockdown, bara stängt in alla invånare. Och sen undrar man ju då hur plötsligt det bara kan regna miljarders miljarder. Alltså det som förut var liksom att vi kan satsa 100 miljoner, så har man det, oj vad mycket pengar. Eller ja, men vi kan inte ge polisen eller sjukvården mer pengar för att nu måste vi spara. Och plötsligt så finns det 100 miljarder hit och 100 miljarder dit och till EU och så vidare. Och då tänkte jag fråga dig, Leif, det här med miljö och ekonomi. Varför tror jag att du kan svara på sånt?
Ja, det får du svara på själv, varför du tror det.
Ja.
Jag tror att du har tagit, du vet ju om att jag har läst ekonomi. Och det började redan när jag slutade gymnasiet. Då började jag läsa företagsekonomi på Stockholms universitet. Jag gjorde det i 3 terminer. Sen blev jag skoltrött och tokkär. Och då var det roligare att börja jobba och uppvakta kvinnan, den unga kvinnan. Och så att jag började jobba och efter ett tag var jag inne i familjeföretaget och där fick jag sköta om ekonomin. Alltså bokföring och lite sådär. Mm. Och sen så när jag var i 50-årsåldern och jag startade eget företag och då började jag inte hålla på med bokföring. Då skulle jag tänka på såna här saker som likviditet och soliditet, alltså vilka ekonomiska muskler har företaget så att det inte skulle duka under. Men i alla fall, när jag då jobbat ett tag eget, jag tillverkade hårvårdsprodukter. Och det kanske syns på min nya frisyr. Ja.
Snygging.
Ja, snygging. I alla fall så då blev jag företagstrött. Jag tyckte att tillverka en flaska schampo till och tjäna 10 spänn.
Det var inte livets mening.
Nej, det var inte livets mening. Så då anmälde jag mig till en magisterkurs i någonting som heter ekologisk ekonomi.
När var det här egentligen?
Början, 2000-tal, alltså 2000.
För att första gången jag träffade dig, Leif, vet du var det var någonstans?
Nej.
Det var när det fanns några som skulle starta Tyresös ekoby.
Ja.
Då började du hålla på med, ja. Alltså då studerade vi ekologi. Ja. Vi satt i samma någon slags studiecirkel.
Ja.
Och pluggade ekologiska hus.
Ja.
Mm. Och det var ju 80-talet tror jag.
Ja, 90 måste det
vara. Var det 90?
Ja.
Okej då. Okay.
Strunt samma, det är
du,
inte viktigt.
Du var intresserad av de här frågorna.
Ja, det kom med seldöden 88. Det, aha, känner min generation till.
Det var då Miljöpartiet tog sig in i riksdagen.
Ja.
Mm. Du blev engagerad i Miljöpartiet redan då alltså?
Ja.
Mm.
Jag gick med 88.
Mm.
Och tyckte att vi var inne på fel spår. Men i alla fall, jag tog då en magisterexamen i ekologisk ekonomi och det ekologisk ekonomi kan man säga står för någon slags grön ekonomi. Det finns någonting, alltså vi tittar på vad är planetens gränser? Det är de 3 systemen, alltså det ekologiska systemet, det sociala systemet, det ekonomiska systemet.
Mm.
Och då menar ekologiska ekonomer att vi måste hålla oss innanför planetens gränser, vad planeten tål. Det är det första kriteriet för någon vettig framtid. Den andra är att vi måste ha vad vi kallar ett socialt golv, alltså miniminivåer på socialförsäkringssystem och så vidare. En demokratiskt trygg rättsstat, det ska finnas tillräckligt med poliser för den kriminalitet som finns så att vi vanliga kan gå tryggt omkring på gatorna, alltså vi mår bra, ja. Vi går inte och oroar oss.
Mm. Och
hitta det här taket och det här golvet. där inom kan vi ha en fri marknad.
Och du pluggade vidare, för du har också hållit kurser på högskola i de här ämnena, va?
Ja.
Vad hette ämnet?
Ja, det var olika namn, alltså, grön ekonomi eller ekologisk ekonomi och ja.
Sådana saker?
Ja, det finns ju också andra sådana här gröna ekonomi. Det finns någonting som heter miljöekonomi, men det bygger på att i huvudsak, nu blir det förenklingar här, att vi med miljöskatter alltså ska höja priset på dåliga saker och... Så att det, med högre priser ska det bli lägre konsumtion av det.
Mm.
Sen finns det någonting som heter...
Exempel plastpåsar som man köper i affären.
Ja, det har kraftigt reducerats, den konsumtionen. Nej, det finns också någonting som heter naturresursekonomi. Och där är det mest att man tittar just på det biologiska, ekologiska systemet. Men det är dels hur mycket kan vi ta ut av jordens resurser och använda för vår levnadsstandard. Hur mycket klarar det biologiska, ekologiska systemet av att ta hand om våra restprodukter? Men också, hur mår naturen i övrigt? Exemplet nu, det, bidöden.
Ja.
De rödlistade arterna, alltså utrotningshot. Utfiskningen i sjöar.
Ja. Alltså, vi pratar hållbarhet då. Man kallar väl det för hållbarhet?
Ja, men naturresursekonomer tittar mest på det ekologiska systemet och hur det mår och vad det tål. Ja, och då kan man ju säga att skulle hela jordens befolkning idag leva på västerländsk levnadsstandardsnivå, då skulle vi behöva någonting mellan 4 och 5 jordklot.
Ja.
Så att alltså, vi överkonsumerar, speciellt i den rika världen.
Mm, det är precis det. Nu har ju hela världen tvärnitat.
Mm.
Och det kanske är bra för miljön. Men kanske inte så mycket för ekonomin. Alltså vilka konsekvenser blir det nu när många länder liksom stänger in folk, gör en så kallad lockdown och slutar, ja, till exempel olje, vi gör inte av med någon olja. Alltså de står ju stilla, de här oljehangarfartygen ligger och väntar ute i vattnet. De har ingenstans, alltså man slutar ju pumpa upp olja, oljepriset är ju bara rasat bort. Så att fossila bränslen, koldioxid, det minskar. Vad händer först med ekonomin?
Alltså först vill jag ju säga då att det är väl ingen riktigt som vet. Det kan ju hända andra saker också. Redan innan det här så hade vi ju en diskussion, alltså det ekonomiska systemet, arbetsmarknaden och så. Vi pratade om robotisering, alltså många jobb skulle gå förlorade därför robotar skulle göra jobbet. Och vi har en digitalisering, många jobb försvinner för att vi kan lägga in mycket i datorer idag. Finansmarknaden sysselsätter ju inte alls lika mycket människor längre. Det är datorer som köper och säljer aktier efter vissa då.
Algoritmer.
Ja, ja, alltså programvaror i datorerna som avgör. Och sen har vi det här AI som börjar dyka upp, alltså artificiell intelligens.
Mm.
De här robotarna blir smartare och smartare.
Kan ersätta de flesta?
Ja, och det var ju diskussionen innan corona kan man säga.
Ja.
Så att bekymmer har det funnits redan innan. Men om du pratar om det här med koldioxid och fossila bränslen så måste man också... Alltså, vi har under ungefär 200 år... använt konstgjord eller onormal energikälla, alltså det är kol, vi har tagit energirik kol i form av olja från underjorden som har varit bunden där i årmiljoner.
Det är det som kallas fossila bränslen.
Ja.
Det är alltså framförallt kol och olja.
Ja, de dök ner där då ungefär i samband med att dinosaurierna dog ut för 65 miljoner år sedan. Och sen kom man på att det där kan vi använda. Det är ungefär som när du gör undersöker hur gammal är ett träd, så kan du borra in och ta ut en träplugg och så räknar du årsringar.
Mm.
Ett liknande system har man för att kolla hur hög har koldioxidhalten varit historiskt. Då borrar man en iskärna i polarisen och i den kärnan och i den isen så finns det små hålrum som har fångat in dåtidens atmosfärluft.
Mm.
Och man kan då med någonting som halveringsmetoden, alltså
räkna ut
åldern på de där lufthålen. Och då kan man säga så här att under 800 000 år, och som då det biologiska, ekologiska systemet har anpassat sig, så har, och jag hoppas att jag säger rätt sort här, så har halten koldioxid legat på mellan 0,2 till 0,3 promille. Det är alltså mellan 200 och 300 ppm, säger man, parts per million. Det är ju jättesmå mängder, men de har haft en väldigt temperaturreglerande mekanism. Och det här har följt istiderna. Vi har en istidsperiod som är ungefär alltså en cykel. Och den beror på, istidscykel kallar jag den då. Och den beror på jordaxelns lutning, jordens bana runt solen som kan vara mer oval eller cirkulär, och att den här jordaxeln wobblar lite, alltså fladdrar lite.
För att vi har haft flera istider.
Ja, vi har.
Och Grönland har en gång varit grön.
Ja.
Vikingarna var där när det var grönt, så vi har haft varmare och kallare perioder.
Ja.
Och sedan på 1800-talet vi hade lilla istiden.
Ja, det var lite tidigare. Men det där klimatet har ju skiftat och man får skilja. Det här är ju vi har ungefär en istid vart 100 000 år. Det är inte exakt, men ungefär. Och den varar här uppe i, vill säga, norra Europa i 75 000 år. Den senaste istiden så låg det ett täcke som var ungefär 3 km tjockt här i Sverige.
Ja.
Och det drog sig tillbaks för ungefär 12 000 år nere i Skåne.
Ja.
Och då fick vi de första invandrarna in i Sverige. Innan dess har det inte funnits som människor här. Man har i alla fall inte hittat spår efter människor. I alla fall, så vi har en, om vad vi kallar en grön period, en värmeperiod som är ungefär 20-25 000 år. Och om ungefär 5 000 år så vet man att vi kommer få en begynnande ny istid. Men det är kanske ett väldigt långt perspektiv att titta på 5 000 år. Alltså radioprogrammet.
Men det är intressant, för det sätter ju in saker i perspektiv.
Ja, men
koldioxiden påverkar ju våra utsläpp, sätter ju fart på vissa saker.
Ja, men jag ska säga det. Att nu då på de här senaste 200 åren, när vi har bränt fossilt bränsle, så har halten stigit till 400 ppm. Det är strax över, alltså 0,4 promille istället för mellan 0,2 och 0,3. Och då får man de här temperaturhöjningarna därför att koldioxiden tillsammans med några andra gaser som exempelvis metan, de är ungefär som glaset i ett växthus.
Även vattenånga är det konstigt nog. Ja. Vattenånga är också en sån här växthusgas.
Ja. Och det är därför den kallas växthusgas. För man jämför det med glaset i ett växthus. Så kortvågig solstrålning tränger in i växthuset. Men när den reflekteras ut i form av värmestrålning som är långvågig, då stoppar glaset det, för det tränger inte ut. Det är därför vi får varmt i växthuset. Och det är därför vi får det varmt på jordklotet, eller varmare.
Just det.
Och det här beskrevs redan 1896 av en svensk kemist. Men han tyckte det var bra, därför då skulle våra skördar bli större.
Men så är det väl också med koldioxid. För de som tar upp koldioxid, det är växterna.
Ja, det är deras mat.
Det är deras mat, ja. Sol, vatten och koldioxid, så skapar de syre och hela den här... Så att det växer ju mer...
Ja.
Med mer koldioxid. Så att det är de bästa, vad ska man säga, koldioxidfångarna.
Ja.
Det är vår grönska.
Ja, men då kan vi ju läsa dagligen och stundligen hur vi... Alltså, Europa var under medeltiden skogsklätt.
Ja.
Det är det ju inte idag.
Nej.
Och vi har de här katastroferna i Amazonas där man alltså skövlar fotbollsplaner varje timme eller dag.
Ja, det är fruktansvärt. Ja. Men du, jag läste på lite grann, för att jag måste ju låta som jag kan något i alla fall.
Ja.
Leif, när jag pratar med dig som studerat det här sedan många, många år. Och det har ju varit 1 maj i år, då sattes alltså ett nytt rekord för daglig koldioxidhalt i atmosfären. Det finns ett observatorium på...
Hawaii.
Ja, Hawaii. Och då undrar man ju nu... Man slutat flyga, det är mindre koldioxidutsläpp än någonsin. Det där verkar ju liksom knäppt.
Ja, just det. Nej, men du får skilja på halt och mängd, alltså eller utsläppsmängd. Om du tänker dig att du har en swimmingpool och säg 10 000 liter vatten är den fylld med. Och så har du då dagligen fyllt på med mer än vad... Säg du fyller på med 100 liter per dag. men det dunstar bort 50. Men då kommer du få halten, alltså mängden vatten i poolen att öka i och med att du fyller på mer än vad som dunstar bort. Men sen helt plötsligt så går din 100 liters kanna sönder och du har bara en 50 liters kanna. Du fyller på med 50 liter, du har alltså reducerat insläppet, eller ja, utsläppet, med 50%. Men mängden vatten i poolen minskar ju inte. För nu är det balans mellan avdunstning och tillförsel.
Mm. Så tror du egentligen att det här, det som händer just nu, alltså luften har ju blivit klarare i många länder också.
Ja, men då pratar vi inte koldioxid, det är partiklar.
Partiklar, och då var det någon som sa att det också, då kommer värmen in från solen. De här partiklarna håller borta värmen från solen, så att det blir alltså varmare nu när det är klar luft, var det någon som skrev. Alltså man blir lite småknäpp när man läser olika artiklar.
Ja, och det är det som är problemet med dagens informationsflöde. För alla kan ju i princip idag lägga ut på nätet information.
Ja.
Mer eller mindre troligt. Det är ju samma sak som att vulkanutbrott är bra för vissa då. Alltså, för då kommer det inte in lika mycket solstrålning och då blir det svalare, menar några.
Ja.
Det är en piss i Mississippi, de här små partiklarna i sammanhanget. Så var och en kan bli salig på sin tro,
ja.
men vi kan konstatera. Men det jag vill betona nu när vi pratar om problematiken. Vi har ju haft flera kriser. Jag menar, efter andra världskriget så var ju aldrig mer igen ska vi ha ett världskrig.
Ja.
Och då omvandlades FN lite grann och fick sin nuvarande struktur, kan man säga. Och sen bildades EU som det hette EG eller EEC en gång i tiden. Det kallades ett fredsprojekt. Om vi förenar våra ekonomier så ska vi inte bekriga varandra längre.
Och det funkar ju ganska bra. Frankrike och Tyskland som hade kämpat mot varandra, de är väl mer polare än någonsin.
Sen så kom det här med befolkningsfrågan på slut på 60-talet. Sen kom miljöfrågan. Alltså, vi har sett hot och sen har vi mer eller mindre bra agerat.
Ja.
Eller hoppas att andra ska agera.
Ja.
Och vi har haft finanskriser.
Ja.
Som kommer, därför det blir, vad heter det? Det ekonomiska hjulet kommer i otakt av olika skäl. Överspekulation många gånger.
Men om man återgår till min första fråga här med ekonomin som tvärnitat. Jag tycker det är så konstigt. Jag kan ingenting om börsen. Jag har aldrig spelat på börsen någon gång. Då plötsligt säger man, nu går börsen upp. Och börsvärdet är lika högt nu som för ett år sedan, säger man i någon nyhetsartikel. Och så tänker jag, nu produceras det, folk köper ingen. Alltså det är massa saker som helt har kraschat. Hur kan ett börsvärde, det är ju liksom någon slags värde på all produktion. Och produktionerna står ju stilla i massa länder nu. Hur kan börsen nu ta? Varför går det inte bara rakt ner, ner? Så att det här med ekonomi är väldigt konstigt, tycker jag. För det verkar inte speciellt mycket med verkligheten att göra alla gånger.
Inte din och min verklighet kanske. Nej. Som jobbar med en normal hushållsekonomi.
Ja.
Ska ha mat på bordet, kläder på kroppen och sådär.
Ja.
Nej, men det kan finnas fler. Nu är det spekulation från min sida. För jag spelar inte heller på börsen.
För det är ett spel, eller hur?
Ja, alltså,
för jag kallar det man spel. Det är som en man får vinst och man får förluster.
Ja. Några i alla fall köper ju i hopp om en utdelning istället för, alltså bankräntan är ju så dålig.
Ja.
Och då blir aktier ett sparmedel också.
Om man sätter dem i rätt företag.
Ja. Och om man vill kalla det spel eller inte.
Ja, det kanske inte är spel, men det är mycket, vad är det som spelas med? Eller
ja,
vad
men alltså
nu?
Vi tar de här robotarna.
Ja.
Eller datorerna.
Mm.
De är ju bara programmerade och de kan ha lite, men alltså i tanken. Köp när det har gått upp 0,5%.
Mm. Du menar sälj?
Ja. Tuggar den bara så och ligger och väntar. Och då nöjer man sig med lite men har en hög omsättning istället. Och så tickar in pengar.
Mm.
Jag kan tänka mig att de här finansaktörerna, om jag får kalla dem så. De ser ju alla de här räddningspaketen. Och då säger de, nu är folk rädda. Nu sjunker, och sen är de en motpart då. Så de börjar köpa. För de tror det här kommer gå bra.
Mm. Saker går ner och köper de när det är lågt och så hoppas de att det
Men man kan säga i alla fall från årsskiftet har ju börsen, den svenska börsen, Mm. Jag följer, ja, gått ner 5-8% eller någonting.
Men det är ju 5-8%, det är ju väldigt lite jämfört med vilken krasch det ändå är ute, ja, ja, i ekonomin, den riktiga ekonomin.
Ja, men det är ett också väldigt stora räddningspaket.
Ja, och då kommer den frågan nu på en gång. Hur kan det vara så att man plötsligt kan bara... Förut så var ju liksom 100 miljoner mycket pengar. Det, mm. De fanns inte. Och sjukvården i Stockholm kunde inte få... Man måste säga upp folk. Mm. Och nu kan man plötsligt bara dundra ut miljardpaket på miljardpaket.
Mm.
Och nu snackar man om EU. Jag vet inte hur många miljarders miljarder det var man skulle pumpa ut i EU. Var kommer de här pengarna ifrån?
Från ett tryckeri?
Ja, de kommer från ett tryckeri.
Nej, men alltså, det var lite olika år i olika länder, men ungefär under 30-talet i stort så upphörde någonting som vi kallade, det kanske var, ja, runt den tiden. Mm. Då hade vi ett fenomen, eller ett begrepp som kallas guldmyntfot. Alltså staten var i princip skyldig, sen om de fuskade med det, de skulle ha en guldreserv.
Just det.
Som motsvarade mängden pengar ute i samhället.
Mm.
Och jag vet att det stod på latin, men på en större sedel då i min barndom, då stod det på den att man på latin man löses in mot motsvarande mängd guld. Alltså man kunde gå till Riksbanken och få en liten guldklimp. Man gjorde väl inte det i praktiken och man ändrade väl inte pengar, så att det här var väl en kvarleva från den här guldmyntfoten. Men så att idag... så kan Riksbanken eller Federal Reserve i USA och så vidare, Bank of England. Hur mycket behöver du? Ja, 100 miljarder eller 500 miljarder eller vad det är för någonting. Ja, olika i olika länder. Ja, då trycker vi upp det.
Mm. Eller digitalt, man trycker inte längre, man bara sätter lite till siffror i en dator.
Ja, ja, men alltså, jag vill åskådliggöra det lite.
För nu kör man digitalt, mycket enklare, skapa lite nollor.
Ja, och det som händer då, alltså när man har skapat de här digitala pengarna då, så kommer det stå att den svenska statsskulden har gått upp.
Just det.
Inom bokföring.
Just det.
Men vi har ju fått så här många nollor, så det blir ett nollsummespel kan man säga. Vi är skyldig mer, men vi har mycket pengar också.
Mm.
Så det är bara en bok. Och Riksbanken har en fordran på staten.
Mm.
Ja, det är också bara en leksakspengar eller vad vi ska, ja, digitalpengar. Så att då har ju statsskulden motsvarats av en fordran hos Riksbanken eller Federal Reserve. Och det var ju samma sak i finanskrisen 2008.
Ja.
Den räddades ju av att Federal Reserve bara, ja, gav den amerikanska staten gigantiska summor.
Ja, och det konstiga med Federal Reserve, jag vet inte hur det är i Sverige, men det styrs ju av privatpersoner.
Ja.
Det är bankirer.
Ja.
Det är alltså enskilda människor som styr.
Ja.
Och i Sverige är det ju också... förut hade man ju liksom, jag läste boken, vet du, Kjell-Olof Feldts bok, när man släppte på
valutaregleringen eller
och finans,
bankmarknaden.
Ja, man hade ju olika varianter att liksom dra ett reglage. Ja. Nu stimulerar vi, nu devalverar vi kronan, då släppte man ju rubbet.
Ja.
Så att man har ingenting.
Man lät den svenska kronan flyta fritt.
Ja.
Och marknaden fick avgöra värdet på den.
Ja. Och sen så såg man till att Riksbanken inte kunde styras av politiker.
Ja.
Är det så i Sverige?
Ja, alltså inte halvvägs.
Man utser dem?
Ja, alltså det gör man. Men också, nu är jag lite osäker av vem det är. Riksdagen har frånhänt sig det vi kallar penningpolitiken.
Just det.
Alltså vilken räntenivå vi ska ha i det här landet.
Mm.
Och alltså räntenivån också. De får ju, vad kan man säga då, önskemål från politiken, som nu när vi, de har ett, nu blir det lite rörigt här, Riksbanken har ett inflationsmål på 2%.
Det ska inte vara över det, för det var jobbigt.
Nej, det,
förut.
Ja, ja. Mm. 2% tycker man, då blir det lagom takt på det ekonomiska jublet. Vi köper i lagom takt för att det är osmart att spara pengarna i madrassen när vi har en inflation.
Ja.
Men har vi en högre inflation kanske vi överkonsumerar och vi ställer till annan oreda.
Just det.
Så 2% har man tyckt numera är ganska lagom. Och det är så då, det är därför vi har fått räntesänkningar nu. Mm. Alltså tidigare innan corona så hade vi hade ju minusränta till och med.
Ja.
Men det var ju för att stimulera konsumtionen.
Ja.
Mm. Ja. Och det är ju Riksbankens uppgift att hjälpa politiken med att hålla det ekonomiska hjulet snurrande i lagom takt.
I lagom takt, ja.
Så att de här 100 miljarderna eller om det var 1000 miljarder, whatever, det är bara digitalt.
Det är bara digitalt. Och det konstiga är ju att när man går och lånar pengar på banken, då får bankerna skapa pengar.
Ja, men det är ju
samma.
Fritt. Ja.
Mm. Därför det är plus och minus.
Ja, och de får skapa pengar. Jag ska köpa en bostadsrätt.
Mm.
Ja, hur mycket pengar har du själv? Jag säger jag har 15% eller vad man ska ha för någonting. Ja. Ja, men du har ju lön, alltså du har ett arbete och så. Vi räknar med att få tillbaka de här pengarna.
Mm.
Alltså de kan skapa mycket de vill. Och nu får man inte svära i radio.
Mm.
Det är ju rätt konstigt då.
Det lönar sig... Att folk lånar.
Ja, men nästa grej är ju om de lånar ut till fel personer eller det blir en coronakris eller det blir en fastighetsbubbla eller börsen faller. Eller var. Ja, då får ju vi skattebetalare rädda dem i alla fall.
Ja.
Och sakta, men alltså, de vet ju att de alltid är räddade så de kan ju överspekulera också.
Ja. Mm.
Jag vet på 80-talet då var det ju så, jag vet inte hur vitt sprätt det var, spritt.
Mm.
Men alltså där hade kontorschefen, han hade provision på utlåningen. Ja, men han hade ju ingen lust att sätta stopp.
Han hade ingen lust att sätta stopp. Alltså jag har ju bara börjat med en fråga tror jag har kommit egentligen. Fast vi har haft nu en dialog om allt möjligt. Och nu är det snart en halvtimme och vi ska väl försöka, alltså vi kan väl göra fler program i den här serien du och jag.
Aha.
Därför att jag tänker att just det här... För mig är ju liksom pengar, det är det man tjänar och sen gör man av med och sen har man lån och ränta. Mer än så har jag inte satt mig in i det här. Men jag blir ju väldigt stressad nu av att det ekonomiska systemet kanske brakar samman. Alltså, snart finns det inga sedlar heller, utan folk har bara såna här digitala pengar. Och sen tänkte jag fråga dig i nästkommande program om det här med... evig tillväxt som vi har pratat om en gång förut du och jag som jag tycker är jätteintressant i och med att allting bygger någonstans på evig tillväxt. Och sen framförallt hur ska den här jorden funka därför att de här fattiga människorna i Kina och Indien som är de två största länderna i världen och de miljöfarligaste just nu som släpper ut mest därför att de vill komma upp på våra nivåer. Och hur ska vi liksom, ja, så att det är inga småfrågor vi ställer till dig.
Nej.
Oraklet Bratt.
Ja, du... oraklet var väl en kvinna i Delphi.
I Delphi.
Jag vill bara lite där, vad heter det, slår lite på fingrarna. Det är lite orättvist att säga att de släpper ut mest. Det är sant på ett sätt, men det beror ju på att vi har valt alltså i västvärlden att lägga, alltså vi köper
våran produktion.
Vår konsumtion produceras i Kina i till stor utsträckning. Det är klart de får utsläpp. Men det är ju på grund av att vi vill köpa de där grejerna. Så att vi får vara lite balanserade.
Det tar vi i nästa program. Så att nu kör vi en liten sån här... Då ska jag ställa ännu mer frågor om världen.
Ja.
Får jag det?
Ja.
Ja. Och så ser vi att du kan svara också.
Ja, just det. Jag vill bara också säga så här. Vilket lätt glöms bort. Vi pratar om... den ena krisen efter den andra och så vidare. På slut 60-talet någon gång där, då var ju befolkningsfrågan.
Jag vet, den vill jag också ta med dig. Nu har vi ytterligare ett program att göra, Leif.
Ja.
Så nu avrundar vi det här lite grann.
Okej.
det här är ju liksom frågor som vi allihopa sitter med. Och jag tänker fortsätta ställa frågor till dig. Ni har alltså lyssnat på mig, Ann Sundin Lindgren.
Och oraklet Bratt.
Oraklet Bratt, den här välkammade typen. Och ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Och håll utkik efter nästa program.